Kärleken är det största som finns. Det är en gåva, det är en diamant. Vänskap måste man vara försiktig med. Det är som ett löv.
Okej, vi säger tack för den här fina vignetten som vi hörde precis, som ju gjorts av Så mycket bättre Little Jinder.
Just det.
Magisk version av Tommy Nilssons Vill du ha sex med mig i lördagens avsnitt. Det var en kommenterare på min Instagram som uppmärksammade mig på att att det kommer bli intressant på Little Jinders dag och se vem av artisterna som kommer att tolka Lilla Drevet vignetten.
Ja.
Kommer Jill Jonsson göra den? Översätta den till engelska? Får den att handla om hennes skilsmässa?
Hoppas.
Blir det en mäktig powerballad av Tommy Nilsson? Blir det någon cute och quirky bossa nova av Lisa Ekdahl? Möjligheterna är oändliga. Eller det är de tre kanske. Och en till, jag kommer inte ihåg vem mer det var.
Danny Saucedo, va?
Just
ja.
Så det blir lite poppigt.
Blir det sexig disco, som jag kallar hans musikstil.
Som den heter. Danny som hans musikstil heter.
Han hatar att bli satt i ett fack. Men du har satt honom där. Danny Saucedo var med i den här Arg och glad i Nöjesguiden.
Ja, ah, okej. Okay.
Och då fick han frågan vem som var sämst i Så mycket bättre. Och då sa han Fredde Wagling. För han dök inte ens upp.
Jaha, han var lite vågat skämt. Ja, lite spetsigt skämt. Ja. Ja. Men jag gillar Danny Saucedo. Jag tycker att han är ett proffs. Jag har också fått höra att jag ser ut lite grann. Jag ser ut som Danny Saucedo med ett amfetaminberoende. I alla fall, det här är Lilla Drevet, ska vi säga. En poddradioprogram för Aftonbladet Kultur som kommenterar nyheter och politik och ibland vissa andra grejer. Vi som sitter idag är då jag, Ola Söderholm, Liv Strömqvist och Jonathan Unge. Lilla Drevet görs i samarbete med våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Det var ett inslag i TV4 där högstadieelever frågade ut utbildningsminister Gustav Fridolin. En av utfrågarna var en 15-åring med invandrarbakgrund som gick på en högstadieskola i en Stockholmsförort. Och han såg ut att vara äldre än han var. Inte på något galet sätt, jag vet inte om ni har sett det här.
Nej, jag såg bilden.
Jag har faktiskt inte sett det.
Jag tyckte han såg ut som vissa gjorde. Vissa hade råkat hamna i puberteten och bara gått förbi 1,80 plötsligt. Medan vissa, som jag till exempel, såg ut som ett barn exakt, fortfarande i den åldern. I alla fall, Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth tog en skärmdump från det här klippet där man ser 15-åringen bredvid de övriga högstadieutfrågarna med fyra barn som sitter och frågar ut ministern. Ekeroth la upp bilden på Facebook och skrev kommentaren klasskompisar inom citationstecken. Partikamraterna Linus Bylund och Jörgen Fågelklo delade också bilden och den humoristiska kommentaren klasskompisar. Och man förstår kanske vad de far efter med det där. Klasskompisar. Men för säkerhets skull skrev Ekeroth sen i tråden om bilden på Facebook att han skrev citat: poängen är att han inte är 15 år eller vad det nu ska vara. Och nej, det är inte fel att hänga ut honom, för den här personen valde självmant att sitta i TV och låtsas vara 15. Har man gett sig in i leken får man leken tåla. Slutcitat.
Han har gett sig in i leken. En ansvarsfull invandringspolitik.
Så att han har inte bara liksom ljugit för att så här, komma in i Sverige, utan han har också ljugit för att komma med i en sån nian frågar ut Gustav Fridolin. Ja, det är väldigt avancerat.
Han tog plats om en svensk
vanlig 15-årig
medborgare.
De måste börja rönka tänderna innan man får gå in i TV4-huset och vara med i sådana barnpaneler.
Som afghanska 20-åringars enda dröm är att få göra olika saker som är så här reserverade för 15-åringar.
Jag tycker inte utländska 32-åringar ska få ställa frågor till Fridolin för hur alla svenska 15-åringar har ställt en fråga.
Ja, de då menar att han var en sån asylsökande som ljugit om sin ålder för att klassas som barn. Ja, dels är han inte den typen av fall då han kom till Sverige som sexåring med sina föräldrar. Han har personnummer och betyg från hela skolgången och är folkbokförd som 15 år. kanske hade varit så tveksamt med den här uthängningen av killen oavsett vad, även om de har haft rätt i sina insinuationer. Men de har i alla fall dessutom fel då.
Mm.
Men de här riksdagsmännen börjar hetsa mot och ljuga om och hänga ut det här barnet för att han har ursprung i Mellanöstern. Kent Ekeroth, Linus Bylund, Jörgen Fågelklo. Hur ska man bli kvitt de här mänskliga brunrottorna? Jo, med fredliga metoder som opinionsbildning, folkbildning och organisering. Sen kanske man kan mörda dem med gift.
Jag vet inte.
När allt, när inte annat har funkat.
Ja, eller när de är jättegamla kanske. När en sverigedemokrat ligger på hospice med bara timmar kvar att leva och ha familj runt omkring sig. Då kan Jonathans mamma få bara dyka upp där med en kanyl och bara hugga den i låret på dem.
Men du, Bylund och vet han, Fågelström.
Fågelklo.
Mm. Det är taget. Ja. Det är väl alla namn i och för sig. Men de var ju inte med på Ekeroths tolkning. De hade ju tolkat bilden helt annorlunda.
Jag sa.
I alla fall i så som de förklarade den senare.
Hur förklarade de det?
Ja, att de förklarade det inte. De sa aldrig exakt vad de menade. Men de menade absolut inte det som Ekeroth menade.
Att antyda att det var en lögn att han var 15.
Nej, precis. De såg något annat roligt i bilden.
Okej, okay, men det gick inte att peka på exakt vad det
inte
var.
Inte exakt vad det som var kul. Det var mer en magkänsla.
Okej. Okay. Ja. De kör med det här försvaret då. Komikerförsvaret. Nej, man ska inte hålla på att dissekera humor.
Nej.
Du bara förstör det. Det går inte att förklara. Nej.
Om jag förklarar det för dig så kommer det inte skratta.
Ja, ja. Men alltså, jag tänkte det. Om SD-arna trodde att den här killen var en ljugande ensamkommande som kommit hit och låtsas vara 15, då har SD i alla fall väldigt höga tankar om ensamkommandes förmåga att snabbt lära sig flytande svenska.
Ja,
just det.
Att det bara kommer hit en ensamkommande afghan som aldrig gått i skolan och sen direkt sitter den och konverserar med en minister.
Jag vill tala om min mamma.
Okej.
Okay.
Återigen.
Allt om din mamma.
Allt om min mamma, ja. En gång så skrev min mamma en krönika om att fotbollssupporter borde utplånas från jordens yta.
Det var jättebra, den krönikan, tycker jag.
Ja, tack så mycket. En slutkläm hon sen återvänt i andra krönikor, kan man säga. Hur som helst så uppskattas inte denna formulering. AIK fotbollsklack svarade med att i nästa match veckla ut en jättelik banderoll med texten Cecilia Hagen borde utplånas från jordens yta. Roligt! Roligt gjort.
Ja.
Den finns på bild, inramad och uppsatt på min mammas toalettrumsvägg.
Också roligt.
Jag kan bekräfta att detta är sant.
För så gör vi borgare. Ta det på hakan, skrattar åt det och gör inte en stor grej av ingenting. Ord i vind, som man brukar säga i Game of Thrones, va? För det är väl så det är, att högen inte gör en hön av en fjäder, för det passar sig inte. Men kanske allra mest för att man liksom vill från högerhåll distansera sig från vänstern, som enligt högen då gör just detta. Gör en högen, hön av en fjäder. För så är ju vänstern, i alla fall i högerns ögon. De hittar ett ord, de feltolkar det, läser in något som inte finns och sen klär de sig i en offerskrud. Och du, Ola, du hade ju ett exempel på när Hanif Bali som liksom var en person som inte höll på med detta utan såg ner på det sättet att föra en debatt. Utan istället liksom vägrade att liksom följa med och dansa den här liksom vänsterns offervals och bara skrattade och slog tillbaka.
Han har kunnat tidigare plocka lite härliga poäng på att håna kränkthetsvänstern och göra lite så roliga roast-skämt.
Just det.
Om hur, ja.
Och att hålla på liksom och låtsas bli upprörd och kränkt, det är, liksom, det är bara ett sätt att flytta debatten från ämnet till någons eventuellt sårade känslor. Och det har liksom sett som ett ovärdigt sätt att föra en debatt på, i alla fall från högerns håll. Men nu då, efter min mammas senaste hot om folkmord, så är liksom den här gamla hedersregeln tydligen skrotad. Hanif Bali och Eva Arpi var chockade och ledsna, och så var liksom samtliga ledarskribenter på liksom alla borgerliga ledarsidor. Och jag kan förstå att det är liksom lockande att ta vänsterns debattknep och vända den emot dem. Att liksom få slippa vara de onda och få ligga och tycka synd om sig själv istället. Hur känns det här nu då, vänsterfolk? Mm. Här ligger jag och mår inte bra.
Trodde ni att ni var de enda som kunde låtsas ha Asperger för att få vara upprörda?
Just det.
Här kommer kränkthetshögen.
Men det är väl liksom
så kan spela den melodin. Men hur i helvete kan man apa efter ett beteende man tidigare kritiserat och föraktat? Det är ett sinnessjukt. Hur kan vi hålla på och uppföra oss som de där? Är vi barbarer nu eller? Ska vi snyta oss i liksom bordstuken också? Vad håller vi på med? Det är som att vi skulle börja gå på bidrag bara för att ni gör det.
Mm, det är för att det är så något de säger hela tiden så här, tänk vilket jävla liv det hade blivit ifall någon hade sagt så här om en vänsterperson bla bla bla. Ja. Och ja, men är det något att stå efter?
Det är det ju inte. Att, det är något att förakta. Det är därför vi tar upp det. Det är därför vi säger så. Vad är alla män och vuxna kvinnor? Varför sätter alla på sig kortbyxor och knästrumpor och sticker ner en slangbälla i bakfickan och låtsas vara småpojkar som är ledsna? Det här är fjomperier.
Mm.
Ska vi hålla på med fjomperier? Vad näst? Löntagarfonder?
Från högern kräver löntagarfonder.
Ja, är det som kommer efter det här? Vad säger som att vara lite rak i ryggen? Ha en stiff upper lip? Bra. Om vänstern hade hoppat ut för ett stup, hade ni också gjort det då? Hanif Bali, Ivar Arpi.
Ja, men det är konstigt när jag följt den här processen från att håna kränkthetsvänstern till att appropriera kränkthetsvänsterns debattteknik. Jag ångrar så mycket att jag sagt att Hanif Bali var rolig någon gång i våras.
Kan vänstern slå tillbaka till detta genom just det du sa, att hävda att högern har approprierat deras kultur?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det funkar. Det låter bara som något som vänstern skulle säga.
Ja, men att vänstern skulle kunna säga det till högern nu?
Ja, men de skulle väl kunna bara...
Och på det sättet igen ta tag i tömmarna. Liksom.
Precis, men det bästa de skulle kontra är väl att liksom, skaffa sig liksom en rak hållning, liksom äta med bestick och hoppa ur sandlådan.
Att vänstern
sätta sig vid bord och tala om frågorna.
Sluta vara en crybaby. Ja. Ta ansvar för dig själv.
Jag tycker det är sorgligt vad som har hänt med borgerligheten.
Och också med manligheten. Det har varit killar och gråter inte, vet ju alla. Hanif Bali och Ivar Arpi.
Exakt. Att bygga upp en fungerande maskulinitet och ett borgerligt sätt, det tar 1000 år. Att rasera tog tydligen bara en krönika från min mor.
Vi har kommit fram till den delen av Lilla Drevet där vi berättar om våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Det är viktigt att vara med i A-kassan och facket också för er akademiker. Som vi konstaterade förra veckan så kan ju vilken idiot som helst bli akademiker idag på grund av den skenande betygsinflationen i svenska skolor. Så tänk på det, att även om du är en sån som har höga betyg är risken stor att du är lågpresterande och kommer behöva en arbetslöshetsförsäkring. Akademikernas A-kassa kostar bara 100 kronor i månaden och grundförsäkringen som ger dig upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Facket erbjuder en förbättrad inkomstförsäkring. Du som jobbar som jurist, samhällsvetare, ekonom, kommunikatör eller inom HR och IT ska gå med i Jusek. Då är ni skyddade upp till 80 000 kronor. Ni får 80% av lönen upp till 80 papp alltså.
Vad sa du?
Du hörde mig. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Facket handlar ju inte bara om inkomstförsäkring utan stöttar dig på alla möjliga sätt i ditt jobb. Jusek håller nu på med projektet Det flexibla arbetslivet för att underlätta för alla er som kämpar med livspusslet med familj och karriär. Jusek har låtit TNS Sifo göra en undersökning som visar hur deras medlemmar hanterar det flexibla arbetslivet, där man kan ta med sig arbetet hem, något som har möjliggjort att fler kvinnor kan arbeta heltid. Jusek ska i den kommande avtalsrörelsen fortsätta att driva frågor som stärker kvinnors karriärmöjligheter och ekonomiska egenmakt. Enligt Juseks lönestatistik tjänar manliga jurister och samhällsvetare drygt 5% mer än kvinnor med motsvarande utbildning, bransch och position. Knappt varannan mamma med 2 barn arbetar deltid, medan bara var 10:e pappa gör det. Så det hör ni. På jusek.se finns fler resultat och tips och råd om hur du hanterar det nya möjliggörande men också ofta stressframkallande flexibla arbetslivet. Har du gått med i Akademikernas A-kassa och /eller Jusek tack vare den här podden får du gärna skriva det i din ansökan och berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
om ni hör ett konstigt ljud till exempel under den här inspelningen, så beror det på att mitt barn sitter i bakgrunden och spelar ett tv-spel. Och det är också ett exempel på livspusslet. Och på att kvinnor, ja, jag vet inte vad.
Han visst skriker ibland för att det händer något spännande i spelet på iPaden.
Precis. Men,
och det är som det är. Så det är livspusslet.
Exakt.
Så här blir det när man drar ner på nattis.
Livspusslet. Ja, det är fel att Nobelpriset i litteratur så ofta delas ut till vita, västerländska, äldre män. Har ni hört någon säga det någon gång?
Ja, eller tror i alla fall att jag hört.
Mm. Det är en ganska vanlig åsikt som ofta uttrycks till exempel av en producent på radioprogrammet P1 Kultur häromveckan vid namn Naila Salim, som när hon fick önska vem hon skulle vilja skulle få Nobelpriset sa så här.
Jag vill att Ngugi Wa Thiong'o ska vinna, men jag är rädd för att det blir ännu en halvdöd vit man. Och det vore synd.
Ja, det vore synd om priset gick till ytterligare en halvdöd vit man, säger Naila Salim i det här klippet. Men varför? Ja. Varför är det fel att Nobelpriset i litteratur så ofta delas ut till äldre vita män? Det var det jag tänkte att vi skulle diskutera här idag.
Oj.
Ja. Ola?
Jag tänkte på en sak med det här klippet, att det är, jag förstår grejen att man vill så här lyfta upp andra typer av konstnärskap och skapa en annan kanon som inte är vit, manlig, västerländsk. Men det är så här, är det inte ofta snyggare att bara säga det? Jag vill att hon, den här nigerianska, ska vinna och inte...
Det är en man, Ola, ja, från Uganda.
Ja, ah, okej.
Okay.
Okay. Är det inte ofta snyggare då?
Okej, okay, Ola.
Nej, men jag menar, bara säg att du vill att han ska vinna då, och säg inte att på egna meriter, för att du tycker att det är viktigt, inte på meriten, han är inte en halvdöd vit man, att det blir så, man är fortfarande...
Jag vet, det är många då som är meriterade i så fall.
Ja, men också att man är fortfarande lite ägd utav halvdöd vit man-kanon då, man så måste definiera sig i opposition till hela tiden. Eller, jag tänker att det ofta skulle vara snyggare att bara säga det där istället av vem man... lyfta upp det man vill lyfta upp och inte säga det här lyfter jag upp på grund av att jag definierar mig själv i opposition till de dominerande. Ja,
ja, du tänker att Wa Thiong'o skulle tycka det var skönare att bli nominerad istället, inte som en opposition till det här, utan för, i egen rätt.
Ja, han kommer väl aldrig, han skiter väl i vad någon jävla P1-producent i Sverige säger, men det kommer väl han aldrig märka av. Men jag menar bara
för, han sitter och gråter just nu, har Google Translateat där.
Men jag menar bara för kampen i stort, tänker jag att, det, att man, jag vet inte, eller man kanske måste också prata om halvdöd vit man-kanon, jag vet inte, men att det bara skulle vara bättre om man bara lyfte upp det istället för att säga att man gör det i opposition mot dem. Ja, ni fattar vem jag är.
Blir Naila Salim glad över den här feedbacken? Jag bara var liksom så lite intresserad av det där, vilka argument man använder. Alltså, varför är det viktigt att det inte bara ska vara vita halvdöda män? Vad är skälet liksom att jag tänker att det är så här att, jag vet inte, ni vet ju också allt detta, att vita mäns historiska makt har gjort så att vita män har blivit så här synonymt med att vara en människa, och därför blir det så att de som, att de ses som de skildrare då av det allmänmänskliga och det liksom viktiga, medan så här bruna människor och kvinnor ses som skildrare då av liksom det partikulära. Man kan se till exempel, alltså jag läste bara på hemsidan, när de väl har gett till exempel till en svart kvinna, när de gav Toni Morrison 93, så skrev de, Svenska Akademien, i motiveringen så här: genom en romankonst präglad av visionär kraft och poetisk pregnans så levandegör hon en väsentlig sida av amerikansk verklighet. Alltså att man skriver inte så här, hon levandegör amerikansk verklighet, utan man skriver så här, hon levandegör en väsentlig sida, och det man menar då är att afroamerikansk historia liksom inte är historien med stort H, utan det är liksom en sida av historien. Och samma sak i motiveringen när Nobelpriset gick till Doris Lessing 2007, så lydde motiveringen så här: hon är den kvinnliga erfarenhetens epiker. Vad står i motiveringen? Man skriver inte så här, hon är den mänskliga erfarenhetens epiker.
Man är inte lika specifik om det är mannen. Man säger inte att Bob Dylan skildrar...
Nej, men det är svårt att tänka sig att motiveringen
till... judekristna, vad heter det, protestsångares historia.
Nej, precis.
Man frågar inte Bob Dylan, hur är det att vara kille och spela rock?
Nej.
Som de frågade Sahara Hot Nights.
Men det är svårt att tänka sig motiveringen. Det är svårt att tänka sig motiveringen till Mario Vargas Llosa lyda så här. Han är den manliga erfarenhetens epiker och så vidare. Eller så här, Thomas Tranström skildrar en väsentlig sida av svensk verklighet. Sjukskrivna psykologers sida.
Precis. Ja, det blev vansinnigt ifall de skrev att manliga erfarenheten. Vad är det här för jävla passivt, aggressivt påhopp hade jag känt. Och det är precis.
Och reagerar
jag känslomässigt.
Ingen har skildrat den sjukskrivna psykologens värld. Bra,
nej, precis. Otroligt väsentlig sida av... Precis. Manlig, vit, likhetstecken till allmänmänskliga kvinna, brun, är partikulära en sida av verkligheten och så vidare. Och där, och det är liksom på grund av detta så uppstår det då en tankemässig begränsning som gör Nobelkommittén och oss då blinda för andra då intressanta och viktiga konstnärskap. Det är det som skulle kunna vara skälet till att man tycker att det är fel att hela tiden premiera att man själv och de är fast i de här, att den här kategorin vit man är bättre istället och att det gör en blind och för intressanta konstnärskap. Mm. Det är ju ett argument för att det är fel att bara ge Nobelpriset till halvdöda vita män. För att man då för lite har så här ansträngt sig för att bli av med den här, så här begränsade föreställningen om kvalitet. Men det finns också ett annat argument mot att bara vita gamla män ska få Nobelpriset, som man hör ibland. Och det argumentet är så här. Att vita gamla män ska inte få Nobelpriset eftersom de bara skriver om en verklighet som bara är relevant för andra gamla vita män. Om man tillhör en annan kategori, till exempel kategorin brun ung tjej, så behöver man för att kunna ta till sig konsten eller känna att konsten har så här beröringspunkter med en själv, ha en upphovsperson som tillhör samma så här socialt konstruerade kategorier som man själv.
Ja, och det stämmer ju inte.
Ett exempel... nej, absolut inte. Det är ett helt sugigt argument. Men jag har hört det på sista tiden. Till exempel i tv-programmet Babel så hade de en rundabordsdiskussion om Bob Dylan. Journalisten Erik Hörstadius har precis sagt att han tycker att det finns en Dylan-låt för varje tillfälle i livet. Och då säger journalisten Tara Moshisi så här.
Och du sa att det finns en Dylan-låt för varje tillfälle i livet. Det finns ingen Dylan-låt för något tillfälle i livet. Om man, som jag är en brunhyad kvinna född på 80-talet. Mm. Så skulle jag säga.
Men hon kanske inte kan läsa in... alltså vad... Det är väldigt sällan man bokstavligt läser eller upplever en text. Eller en sång. Kan man inte läsa in något? Ja. Jag tycker inte det är en typisk människa som lyckas läsa in vad som helst i någonting.
Ja, jag tycker att du har en poäng, Jonathan.
Ja, men det är ganska häpnadsväckande tycker jag att ge uttryck för den här, så här konstsynen utan att bli liksom motsagd eller ifrågasatt, att man ser att konst är så här, de här, det är ju liksom kulturella konstruktioner, de här identiteten, att särskilja så här kön, hudfärg, ålder, man har ju särskilt människor i andra samhällen på helt andra sätt efter släkter eller vad fan det nu kan vara, samhällsklasser. Men nu, de här särskiljande liksom sociala konstruktionerna, att de är någon slags så här isolerade kärl som bara kan kommunicera med sina exakta likar. En kvinna kan bara skriva om och förstå och läsa andra kvinnor. En brunhyad kan bara läsa en annan brunhyad. Och en författare född på 80-talet kan bara skriva för en annan född på 80-talet. Kanske också en författare. Bara en annan författare.
För att tid är ju ganska intressant. Betyder det som då att man bara kan skriva för sin samtid? Alltså ja. Att Shakespeare kan egentligen bara tilltala folk födda på 1600-talet.
Ja, precis. Ja, men det delar den här debatten efter Dylan har väl varit... Att den har varit på en sån nivå att den skapar ett sånt här koleriskt Knausgård, Ulf Lundell vansinne, nu emigrerar jag, det här kan bara hända i det här jävla landet för barn, det kan bara vara så här dumt i Sverige.
Men det är så här, jag är ändå lite chockad över att man inte så här ser lite noggrann på sin egen argumentation, för utifrån den här synen på konst då skulle inte heller en vit man, eller hur, kunna ta till sig en roman av Toni Morrison. Alltså, eller känna att det fanns någonting i så alla hennes beskrivningar av så här familjerelationer, kärlek, besatthet, självförakt, hat, sex. Att det är ingenting i de texterna skulle på något plan kunna så här beröra eller tala till någonting i hans liv.
Vita män är ju så himla förtjusta i jazz.
Ja, där har du ett bra motargument.
Men jazz då, Tara?
Hallå, jazz!
Ett ord.
Jazz.
Bing, bang, boom. Var den debatten slut?
Nej, men i alla fall. När man har den här konstsynen eller argumenterar för konst på det här sättet, så gör man ju då liksom motsatsen till att bredda konstbegreppet och säga att även Toni Morrison är allmängiltig. Det som jag försökte säga i början. Man gör motsatsen. Man säger egentligen att ingen är allmängiltig, utan att vi bara kan kommunicera med och förstå andra som tillhör samma socialt konstruerade kategori. Och det är det man också gör ifall man skulle säga att Thomas Tranströmer är manlighetens stora epiker, till exempel. För det är han ju inte heller. Alltså, ja.
Nej.
Så därför håller jag med att jag också skulle bli vansinnig ifall det skulle leda till att man måste beskriva alla så här, Bob Dylan är exakt emigrerade judar, så stora språkrör. I alla fall. Skit i det, jag kollade på Martin Scorseses film som du pratade om förra avsnittet då.
Nej, jag kanske nämnde den. Jag har också sett igenom den precis.
Precis.
Du sa att han var så himla karismatisk.
Ja.
Det har jag aldrig upplevt. Men jag kanske hade sett någon på film.
Ja, men du borde se den där dokumentären. Okay. När han sitter där som ett litet väsen. Och alla journalister bara står i en ring runt. De är helt tokiga bara för att de inte får äga honom. De blir helt galna.
Per Westberg har också drabbats av det nu. Mm.
I alla fall, men då handlade den filmen lite grann om Dylan på 60-talet, då när han liksom började verka som artist. Och det skedde ju, samtidigt var ju den svarta medborgarrättsrörelsen på frammarsch. Och han var ju en del av det här protestsångergänget som turnerade då i södern, spelade på medborgarrättsrörelsens möten. Han skrev ju ett väldigt stort antal låtar som handlade just om den så här politiska rasismen i USA. Exempelvis The Lonesome Death of Hattie Carroll, som handlar om den här servitrisen Hattie Carroll som dödades av en vit rik man. Låten Only a Pawn in Their Game, som handlar om mordet på den här svarta medborgarrättsaktivisten Medgar Evans och så vidare. Det finns jättemånga exempel.
Och Hurricane också, eller?
Ja, men Hurricane handlar om det också, precis.
Den var ganska boxare. Mycket senare.
Ja, det var mycket senare, precis. Men det var en annan låt om en annan boxare, en annan svart boxare som blev dödad utanför ringen. Så han skrev två låtar om svarta boxare som har blivit offer för rasistiska politiska system. Och han spelade ju också på March on Washington 1963, när Martin Luther King höll sitt berömda tal, I Have a Dream-talet. Och då spelade han låtar och hans låt, framförallt den här låten Blowing in the Wind, kom ju liksom att plockas upp av svarta medborgarrättsrörelsen och var som en slags anthem för dem. Okay. I den här dokumentären så intervjuar de Mavis Staples, den här superkända sångerskan som då för tiden var med i gruppen The Staples Singers, som var ett family band ledda av Pops Staples. Pops, en underbar man. De var också väldigt, och de var supergulliga, och de var också superaktiva då i medborgarrättsrörelsen, kampen, och var kompisar med Martin Luther King och så vidare. Mavis Staples berättar i alla fall i dokumentären om hur hennes pappa kände sig när han första gången hörde Bob Dylans låt Blowing in the Wind.
How could he write How many roads must a man walk down before you call him a man? This is what my father went through. He was the one who wasn't called a man, you know. So where is he coming from? White people don't have hard times, you know. This was my thinking back then, because I was a kid too. What he was writing was inspirational. You know, they were inspirational songs, and they would inspire, you know. It's the same as gospel. He was writing truth.
Ja, precis. Och i dokumentären Mavis, utropstecken, som jag såg igår på YouTube, en underbar dokumentär, rekommenderar varmt. Där fortsätter hon att berätta om hur Pops erfarenheter i det rassegregerade USA, hur han kände att de speglades av just låten Blowing in the Wind.
He would tell us stories about how he could be walking down the street in Mississippi, and if a white man was coming down the street on the same side street, Pops had to cross over. So how many roads must a man walk? You know, Dad said, we can sing that.
We can sing that. We can sing that, säger Mavis Staples mamma. Pappa, han tolkar alltså helt ordagrant så här, how many roads must a man walk down before he can call him a man? Han känner att det här handlar om honom. Jag tycker bara lite intressant att Mavis Staples pappa, som alltså då under brinnande raslagar i USA, alltså växer upp, lever under den raslagarna fortfarande, grovt diskriminerad av lagen av vita människor i allmänhet, ändå får då en konstnärlig upplevelse av musiken från en vit artist på grund av själva konsten, den konstnärliga innebörden av låten. Den får ett eget liv som pratar om hans liv. Men Tara Moshisi kan inte idag år 2016 i Sverige känna en enda beröringspunkt med någon av Bob Dylans låtar på grund av att han är en vit gammal man och hon är en brunhyad kvinna på 80-talet. Jag bara tyckte att det var något med det som var mini. Det var bara lite... För jag tror egentligen att det hon menar är att hon bara inte gillar Bob Dylan och att hon tycker att han är dålig. Och det tycker jag så liksom respekt för, att man kan bara känna så här, ah, det här har aldrig tilltalat mig, bara gillar inte det. Men är det för att man tillhör olika socialt konstruerade kategorier, eller är det bara för att man inte gillar den jävla gubben som sjunger lite gnälligt och man aldrig riktigt har lyssnat på, eller...
Eller är det att vi hade behövt ha en historia av slaveri och apartheid?
För att
människor som med icke-vit bakgrund skulle kunna uppskatta Bob Dylan i Sverige.
Det menar att de alltid är för bra.
Ja, men de bara, handlar
vad sjunger om how many roads must a man walk down?
Måste och tar bara en.
Before you call him a man. Och då känner jag som kvinna, det där kan inte jag relatera till, för att jag vill inte att någon ska kalla mig a man.
Nej, men det är självklart grundligt superkonstigt. Bara, jag som bara lyssnar på musik på YouTube och sen att läsa kommentarerna, vet ju liksom att man kan lyssna på allting från Rihanna till Karmarnas Hermannelig, och det finns alltid som en kommentar med det är mig du skriver om.
Ja, visst.
Jag vet ju att just Hermannelig och Karmarna, att det inte är den här personen. Men han har ju tolkat, han eller hon har ju tolkat den så. Det handlar om mig.
Men du älskar verkligen Karmarna.
Ja, det gör jag verkligen.
Trots att de är analfabeter och fårbönder och du kommer från en fin familjestad.
Trots att du själv aldrig har stått och blotat i något kalkbrott på Gotland.
Om jag träffar dem så säger jag, håll snattran och sjung. Bara genom musiken kan jag finna beröringspunkter med dig.
Trots att du själv inte blev uppfostrad av får i en fårskock och inte träffade en annan människa förrän du var 12. Och bara bräkte när andra människor pratade.
När jag skrev kommentarer, någon har under här Mannelig skrivit, det är mig du skriver om. Tror du att det är jag? Du kan ha rätt. Fortsätt.
Ja, jag ville bara säga att när man argumenterar så måste man vara lite noga så att man inte argumenterar på ett sätt som förstärker de kategorierna som man egentligen vill avskaffa. Mm. Sen vill jag göra en sak till, nämligen lyssna på The Staple Singers. Kan vi göra det? Bara för att de är så jävla bra och så jävla söta. Och för att de har gjort så mycket låtar som är mycket bättre. Blowing in the Wind är ju en vidrig låt, en gräslig låt, tycker jag. Men det är fävla, det är ju en fruktansvärd låt.
Jag har lyssnat på Bob Dylan.
Du måste ha hört Blowing in the Wind.
Jag har kanske hört lite, men så har han nog stängt av den. Switchat okay. Över till...
Det finns ju ett mycket, mycket bättre medborgarrättsanthem än Blowing in the Wind, okay. Som är Freedom Highway.
Du tycker att Pop Staples hade
Pop Staples, smak. Eller, nej, Pop Staples har ju sjungit den här Freedom Highway. Det är ju en annan låt då, som The Staple Family gjorde. Mm-hmm. Nu ska jag läsa texten så att ni kan sjunga med först.
Freedom
Highway. Freedom. Så här är texten. Found dead people in the forest, Tallahatchie River and lakes. The whole wild world is wondering what's wrong with the United States. Yes, we want peace if it can be found. Marching on the Freedom Highway, we're not gonna turn around. And I think I voted for the right man who said we will overcome. I marched the Freedom Highway until the day is done. Found dead people in the forest, Tallahatchie River and lakes.
Oh, Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Är den bättre än Blowing in the Wind, eller hur?
Ja, alltså Blowing in the Wind går liksom inte att lyssna på. Det är en sån låt som är bortom. Jag vet inte om man hade tyckt om den, om man aldrig hade hört den förut. Men...
Ja, just det.
Han är en sån förfärlig röst på dina.
När du... Nej.
Om man jämför med mig, visst underbar röst.
Ja. Det är lite så med Bob Dylan att det blir bra så fort någon annan gör hans låtar.
Nej, nej, det är inte så, Jonathan.
Men du vet att det är lite så.
Nej, men ja, men vad fin låt. Vad konstig inriktning det blev på den här podden nu, att vi lyssnar bara på lite soul. Men det var ju bra.
Jag bara tyckte att det var så jävla härligt, för att jag kollade så himla länge igår på olika klipp på Mavis och Pops. Jag älskar dem så gränslöst.
Var det bara de två som var med?
Det var mest de som var med. Sen så var Purvis var med lite grann. Ivan sköt ju mest ekonomin. Och sen så hade de med en syra till. Bob Dylan var ju också givet att inspirera The Staples Singers, för han hade lyssnat på dem ända sedan han var 12 år. Och han hade en romans med Mavis Staples.
Oj! Det är ändå grejer.
Ja.
Det var ett reportage om att vinden har vänt i flyktingfrågan, hur kommer den världen? Mm-hmm. Att känslorna och engagemanget har ofta svallat i den här frågan. Mm-hmm. Under många år, till exempel påskuppropet 2005, Reva-debatten 2013, även förra året under stora flyktingkrisen med hela Sveriges skramlar och så vidare.
Mm, och jättemycket så här ideellt engagemang.
Mm, mm. Men nu?
Det har ju förändrats väldigt mot förra hösten, då jag tyckte att det var positivt att människor gick ihop, civilsamhället. Det var liksom en positiv, vad ska man säga, kraft bland människor. Det är inte samma positiva kraft, men jag hoppas att man kan ändra det, att man kan återfå det.
Ja, det var alltså Emma Persson, advokat i asylärenden, sitter i styrelsen för flyktinggruppernas riksråd. Hon talade på en demonstration på Sergels torg för några dagar sedan. Ja, det här var bara mitt upplägg, för jag funderar på vad det här beror på. Och jag kan tänka mig att engagemanget har minskat lite av den anledningen att man känner sig blåst av flyktingfrågan. Att politikerna och debattörerna har varit så låg nivå, och de har valt på att låtsas som att det här är någon slags enkel folkomröstning om för eller emot godhet, typ att alla har varit så ohederliga, kunskapsnivån om frågans komplexiteter har varit så obefintlig. Alltså bara en sak som asylrätten. Vad fan är det ens att stå upp för asylrätten när politikerna pratar om det? Det är som när en äldre släkting försvinner in i dimman. Asylrätten, jag ska värna asylrätten. Man bara, Jan, snälla Jan, asylrätten har varit död i 30 år. Kom tillbaka till mig, Jan.
Du menar för att asylrätten berättar?
Ja, men anledningen till att asylrätten är död är ju att så otroligt många fler människor, mångdubbelt fler, vill komma hit och söka asyl än vad vi vill ta emot. Men det faktumet är ingen som har velat kännas vid. Utan istället har vi låtsats som att det inte finns en gräns för många vi tar emot, utan vi ger skydd till de som har behov. Mm. Har man behov ska man få skydd. Det är det som sker. Som att det är det som sker. Som att det var främsta anledningen till att någon får asyl, att den var en sån som hade skyddsbehov. Och inte, alltså det är ju någon slags elitperson nästan, eller någon sån, alltså en som hade förmågan och listen och ekonomiska resurserna att ta sig igenom den sinnessjuka dödshinderbanan Fort Europa har lagt ut. Ja. Det är den som får asyl, kanske, ja, under kanske pissiga villkor. Alltså nationalekonomen och migrationsforskaren Joakim Reust, jag vet inte riktigt. Jag uttalar det annorlunda varje gång jag ser hans namn. Så, så blir det
kan
bra.
Du uttala varannan gång. Ja. Mm.
Joakim Reust, han brinner mycket för det här att vi ska sluta låtsas. Och han vill att vi ska avskaffa asylrätten.
Man slåss med näbbar och klor för att försvara att asylrätten ska få finnas kvar på pappret. Och det gör man genom att göra allt man kan för att minska dess betydelse i den verkliga världen. Så man gör allt man kan för att människor inte ska kunna utöva sin asylrätt. Men ändå tycker man att det är så heligt att den ska få stå kvar på det där pappret. Och det tycker jag är ganska patetiskt, om jag ska vara riktigt ärlig.
Han hatar asylrätten, besinningslöst. Mm. Han skriver i en text på sin blogg att nuvarande flyktingpolitiska ramverk byggt på asylrätten innehåller en logisk brist som är så fundamental att den är omöjlig att kompensera för. Och den här grundläggande bristen är då en absolut mänsklig rättighet för miljontals människor och en fullständigt godtycklig fördelning mellan stater om ansvaret för att uppfylla rättigheten. Att en FN-konvention har fastslagit att den som tvingas fly har rätt till asyl i ett annat land. Men den har inte sagt någonting om i vilket land. Om 1 miljon människor behöver asyl, hur många ska då få det i Sverige, i Tyskland och så vidare? Det finns inte liksom ett ord om det i konventionen. Enda villkoret blir att flyktingen måste ta sig dit och med dold färdväg då. Den får inte registreras i något annat land. Så att även om liksom varenda en sökte sig till Sverige, så är det Sverige som ska vara skyldig att leverera asyl till varenda kotte då. Och detta förklarar varför EUs flyktingpolitik de senaste 30 åren primärt har gått ut på att fysiskt hindra flyktingar från att ta sig hit och söka i ett race to the bottom mellan olika länder. Om de söker har vi lovat att säga ja, men det vill vi inte göra. Mm. Så då hindrar vi dem från att söka. Och Reust menar att det här beror på att när man bestämde asylrätten i dess nuvarande form 1967 var det så få flyktingar bara i allmänhet. Så få som sökte sig till Europa, så man orkade inte ens tänka på det med ansvarsfördelning. Men förra året, då, 2015, lyckades 1 miljon söka asyl i Europa trots massiva, enorma ansträngningar från EU att försöka hindra dem. Alltså siffran hade varit flera miljoner om EU inte sett till att det var förenat med livsfara att söka asyl. Så alla inför då hela tiden nya restriktioner som ska förhindra asylsökande. Men de säger alltid att ja, men det här är förenligt med asylrätten. De svarar ja på den frågan, politikerna. För det finns ju bara en allmän global rätt till asyl. Ingen rätt att få det i just det här landet. Men i och med att alla länder tänker så går det inte att söka asyl någonstans. Så asylrätten är konstruerad så att den kan förstöras utan att det är någons ansvar. Det är bara så. Vi gemensamt utan att det är någons fel. Det är lite som när man har jobbat med tv, har jag tänkt.
Okay.
Så det var varje gång jag jobbade med tv.
Hur är det då?
Varför blev det här programmet så jävla uselt? Ja. Jag vet inte. Det var, jag var någon annan. Jag kunde inte ta ansvar. Att alla bara väntar på att någon annan ska göra något. Sen skickar man ut Sofia Wistam i direktsändning med ett halvfärdigt manuskort. Sen skriver Johan Kroneman att alla inblandade borde föras ut i gryningen och arkebuseras. Och man bara, ja, men det var inte mitt fel. Alltså, ja. Så är det med asylpolitiken då. Fast i det fallet är det ett ännu allvarligare problem kanske. Det kanske inte var en bra liknelse som alla kan relatera till direkt, men
Du gräver var du står. Du jobbar med det du har.
Som jag minns det, som mina minnen av att jobba med tv påminner om EUs asylpolitik. Men Reust menar att vi borde avskaffa asylrätten och ersätta den med ett generöst kvotsystem. Man ska ändå ha rätt att fly till ett grannland för att undkomma omedelbar livsfara, så som syrier idag flyr till Turkiet eller Libanon idag. Alltså om det pågick krig i Norge skulle inte Sverige ha rätt att ha någon begränsad kvot för hur många som fick ta sig över gränsen och söka asyl. Men den här situationen då, när syrier väl kommer till Turkiet eller Libanon, hur ska då EU agera för att avlasta Libanons börda? Idag sker det genom att flyktingarna på egen, mycket stor risk, får försöka ta sig igenom den utlagda dödshinderbanan, och om de lyckas ta sig till ett EU-land, då får de söka asyl på plats. Men Röjst vill att man tar bort den här rättigheten att kunna söka asyl på plats i EU-land utan att asylansökan måste ske då i Turkiet.
Man går in på ett kontor i Turkiet och fyller ut papper, och så får man komma eller inte komma.
Precis, Turkiet eller den plats man har tagit sig till för att undkomma omedelbar livsfara.
Mm.
Så slipper man dödsmejsen.
Så slipper man åka gummibåt. Det är det som man tänker.
Ja, alltså ett sånt här system skulle innebära slutet på väldigt mycket fruktansvärt som pågår. Dels det monstruösa hyckleriet från politiker som gör att man blir helt vansinnig, att man låtsas som att det inte finns ett tak medan man gör allt för att förhindra flyktingar från att komma hit, att vi bara så erkänner för oss själva då att säkra vägar är bara möjligt med antalsbegränsning. Det går inte att ha säkra vägar i kombination med nuvarande asylrätt. Men, ja, men fördelen med det här då kvotsystemet är då att det skulle finnas säkra vägar, att det här sinnessjuka skulle få ett slut, att tusentals skulle slippa dö på Medelhavet, och att man inte skulle hålla de här vidriga då smugglarna under armarna som får 100 papper resan. Också att systemet skulle bli mer rättvist på så vis att även de som inte har förmågan och de ekonomiska resurserna att göra resan skulle kunna söka asyl. Man skulle i ett kvotsystem kunna prioritera sådana som man bedömer har störst behov också, om man vill. Särskilt kvot för kvinnor och barn. Särskilt kvot för gays kanske eller sånt där.
Ja.
Jag vet inte. Man skulle slippa vara Erdogans bitch.
Mm. Ja, det vore superskönt.
Hela det problemet skulle försvinna. Man skulle slippa den här tragedin att folk kommer hit, börjar ett nytt liv, lär sig svenska, sen ska utvisas.
Mm.
Slippa ett skuggsamhälle med 80 000 pers. Alla de här grejerna tycker jag ju låter rätt rimliga, svåra att ifrågasätta, att det skulle vara fördelar med det. Den stora invändningen är väl att om alla länder tillåts sätta egna kvoter, så kommer de kanske sätta jättelåga kvoter.
Mm.
Det är kanske svagheten i det här. Men Röjst tror att det här systemet också skulle bli mer generöst i längden. För han menar att generositet förutsätter att man har kontroll. Och det är den här bristen på kontroll som gör att alla bara inför nya restriktioner i panik, för att man är rädd att alla världens flyktingar ska söka asyl i just vårt land. Men med ett kvotsystem blir antalet exakt så många som kvoten föreskriver, så då kan man förbereda sig på det och planera och också känna en press att leverera en hög kvot, tror Joakim Röjst, för att man vill bevisa att man är en humanitär stormakt.
Ja, där kanske inte tror helt på honom 100%.
Du tror inte att ungen kommer att visa framfötterna. Men visst måste man ändå ha kvar alla de här liksom, barriärer och sådana saker. Men det är, kommer inte folk vilja försöka ta sig hit ändå?
Ja, alltså ifall det inte finns någon, ifall man vet om att ens enda alternativ är att leva som illegal, så borde du ändå göra en lite mindre sugen,
ja,
på att ta sig till Europa om man inte har möjlighet att söka asyl ens på plats. Men, och sen,
men
så,
det är inte säkert heller, för att tänk hur det är i Mexiko och USA till exempel. Det finns väldigt små chanser att få uppehållstillstånd för mexikaner, men det är ändå så pass mycket bättre för dem att försöka stiga dit som illegala och jobba svart och så.
Jo, precis.
Fast det är en gräns som nästan inte har någon motsvarighet på något annat ställe, eftersom det är mellan liksom ett av de rikaste och ett av de fattigaste länderna.
Jo, ja, men det kommer säkert vara så en del, och jag antar att det bygger på att man, det här systemet bygger på att man också är jävligt hård och brutal och så här, statuerar exempel och skicka tillbaka folk och kanske ha hårda gränskontroller. Jag vet inte,
men hur ska man välja, undrar jag, vilka som ska få? Så ska man liksom då, kan man lova alla? För det måste ju ändå finnas vissa som ändå inte kommer in i de här kvoterna, utan som bara sitter i ett sånt läger i Libanon. Och liksom, hur ska man välja vilka som ska få komma och vilka som inte ska få komma?
Men jag var inte klar med hans, han hade en motivering till varför han tror att det här kommer leda till mer generöst. Alltså, apropå att han tror att det här systemet inte kommer leda till ett mindre flyktingmottagande, skriver han, citat: "Jag tror mer än så, både om EUs genuina vilja att hjälpa människor i nöd och om EUs mer egocentriska behov av att göra en insats stor nog för att kunna kalla sig själv humanitärt. En av de funktioner asylrätten fyller idag är som en bekväm binär definition av vad som utgör ett humanitärt förhållningssätt, nämligen att på pappret följa flyktingkonventionen. Tar vi bort den möjligheten för oss själva att gömma oss bakom en symbol utsätter vi istället vår insats för att klassificeras som moralisk och humanitär eller inte utifrån dess resultat. Mm. Och det är ett mer utmanande kriterium, slutcitat. Ja, men precis. Så nu kan politiker stå och säga vi värnar asylrätten, alltså vi är lika med goda, trots att det de i praktiken gör är förstör människors liv. Men om godheten istället för att mätas efter om man står upp för en allt mer urholkad symbol, om den istället mättes i hur många människor vi faktiskt hjälpte, hade resultatet kanske blivit bättre. Men det här bygger ju också på, alltså varför det här då kanske verkar vettigt, är ju att så många EU-länder så länge haft ett så oerhört lågt flyktingmottagande. De är så himla emot att göra det. Reust skriver om Österrike, som var ett av de få länderna som tog emot många 2015. Det var så här, Österrike, Tyskland, Sverige. 90 000 asylansökningar. Och de gick ut i början av 2016 och annonserade att vi tänker bara ta emot 37 500 asylansökningar i år. Sen så drog de tillbaka det. De blev liksom pressade till det för att det då stred mot flyktingkonventionen.
Men man får inte säga en kvot.
Nej, precis. Nej. Det är det Joakim Reust vill liksom, att vi ska börja göra. Men det fick inte Österrike då. Men grejen var ju att Österrike, det var ju så starka anti-invandringsströmmar. De tänker, nu är vi hårda. Nu bara säger vi 37 500 ansökningar tar vi emot i år. Sen är det stopp. Men grejen är att hade hela EU tagit emot lika många asylansökningar per capita som Österrike planerade att göra med sina 37 500 hade siffran blivit över 2 miljoner. Alltså dubbelt så många som lyckades söka asyl under det här rekordåret 2015. Så det säger liksom något om hur illa det är och hur extremt lite många länder gör. Och att det kanske då inte finns någon anledning att låta dem fortsätta gömma sig bakom att de har skrivit på en flyktingkonvention som de inte behöver ta något ansvar för.
Mm.
Men ja, jag vet inte, det är svårt i praktiken. Han föreslår typ att Sverige ska gå före med en generös kvot och sen hoppas han att det ska sluta någon slags internationellt kvotsystem som ska bygga på att ett landskvot baseras på dess BNP och att också totalkvoten ska justeras upp och ner beroende på konfliktnivån i världen. Men sen det är mycket möjligt att det här inte stämmer, att en urholkad asylrätt ändå är bättre, att den håller uppe nivån något över noll, att han kanske överskattar Europas länders vilja att känna sig som humanitära stormakter, att det bara blir så direkt att jaha, får man välja kvot? Okej, noll. Det är krig och nej, noll. Att det är det som händer, jag vet inte.
Men har inte alla skrivit på liksom FNs flyktingkonventionen då, eller?
Ja.
Asylrätten. Skulle inte man behöva då att alla skrev på kvot minst, liksom whatever?
Kan man inte göra en ny?
Jo, alltså det är väl det han vill att man ska göra. Men
det är nog något på något, jag vet inte, det är något som känns obehagligt tycker jag med det här kvot. Alltså jag tänker bara om man skulle sitta i ett sånt läger i Libanon.
Mm.
Att det skulle liksom kännas, man skulle känna sig mer instängd om det ändå inte fanns, alltså, om det ändå inte fanns asylrätt. För liksom just den här, liksom, tänk då att du sitter där och sen blir du inte utvald i sån kvot.
Mm.
Så att du liksom kan inte påverka dig på något sätt. För nu får du sitta där, du kan liksom det känns absolut som att sista sjuka projektet är bara ta din bebis på armen och hoppa in i en gummibåt. Det är ändå liksom någon jävla klaustrofobi i att tänka att man inte ens skulle få göra det.
Ja, det bryter som mot någon, på något vis som att det bryter mot någon liberal så här individualistisk princip att man ska få bara ta sitt öde i egna händer och flytta sig.
Ja.
Ja, det är ju någon så här känslomässigt fel med det.
Och jag tror också att det skulle kanske kunna leda till att man bara ballar ut totalt, så som blir för människor som sitter i för säkra fängelser. Att det skulle sluta med att man då bara flippar det typ. Man säger alltid på sådana jättesäkra fängelser så behöver folk veta att man kan fly. För att annars liksom börjar de äta upp sin arm eller sådär.
Ja, men det blir det antingen eller på något vis då. Om man är för asylrätt så säger man, alltså de säger i någon mån då att vi är för att alla ska få komma hit som har behov. Och det är man inte alls. Och det blir så.
Och i samma sak så får du höra att det kanske kommer jättemycket flyktingar från Mosul nu. Och då så vill man ta det som argument för att fortsätta med ID-kontrollerna över Öresundsbron.
Mm.
Ja, men det tror jag jättemycket på, att folk liksom, den där grejen att i bristen på kontroll gör att det blir mycket mer restriktiva regler.
Mm.
Det tror jag verkligen har rätt i. För det känns som att folk är så här, nu ska det komma så många så nu avskaffar vi typ anhöriginvandringen. Och sen så bara ser det nu ut som att det inte alls kommer lika många.
Ja, men för
och
det,
då har man redan gjort det och sen kan man aldrig mer ta tillbaka det liksom.
Det är oroligt för att det här med regler som man sätter upp, att de verkar så himla svåra att ta bort. Nu känns det som att den här ID-kontrollen över Öresundsbron som bara skulle vara en tillfällig grej, kommer den aldrig försvinna?
Jag tror aldrig den kommer försvinna.
För det är precis därför man måste vara så himla försiktig när man inför regler. Det är som den där regeln med att man inte får föra vätskor, man får inte ha vätskor med sig när man flyger. Mm. Den infördes ju i någon sorts panik under efter 9/11 liksom. Men det är som att bara för att man har infört den så kan man kan inte ta bort den då.
För att då känns det som att man tappar kontrollen.
Eller som att man liksom bara man har stått liksom och skrikit över den här, som jag gissar, ganska onödiga regeln. För att den liksom gjorde att man skulle känna sig säker. Och att man kanske känner sig som en hycklare då. Eller att man liksom tappar auktoritet. Och man plötsligt säger att den här regeln behövs inte längre. Mm. Jag var i Israel till exempel. När vi gick igenom... Jag kan ta upp det massa gånger. När vi gick igenom kontrollen där. Så blev jag extra kollad. För det blir alltid när jag är där. Och då så skulle jag vara duktig, så sa jag så här: här är min tandkräm och min lilla hudkräm. Och de bara liksom tittade på mig som jag vore en idiot. Vi skiter väl i det. Vi bryr oss väl inte om de är små, om du har liksom 100 mm hudkräm med dig eller inte. Det är fullkomligt onödigt.
Okej.
Okay. Och jag tänker bara att om Israel inte bryr sig om det, varför ska liksom ett inrikesflyg från Bromma flygplats hålla på och viktigt petta sig om dem?
Nu för att Israel vet vad som är viktigt på riktigt, va, antagligen, om man kollar efter.
Just det, Bromma flygplats.
Ja. Det är så här svårt att säga också, för då är det så här, det blir en så himla stor fråga då. Ja, ska vi bevara vårt samhällskontrakt, då måste invandringen ske i en inte allt för snabb takt till Sverige. Alltså, vad kommer hända med världen liksom? Kommer det vara, hur länge kan man hålla på och värna om sitt sociala samhällskontrakt liksom också? Det kan ju vara klimatförändringar eller till hundratals miljoner människor på flykt. Då måste man ju så här omprioritera det. Då får man väl acceptera att det är parallellsamhällen eller vad fan det är. Men jag vet inte när det kommer till den punkten. Ja, men det är så svårt, för att man kan som inte stirra, man kan inte stirra sin egen brutalitet in i vitögat. Och det gör att man är brutalare än man hade varit annars. Mm. Och att man skiter i de faktiska resultaten. Hur många människor man ändå hade kunnat hjälpa. Bara för att man kan inte göra det perfekt. Och då vill man inte låtsas om att man inte kan göra det perfekt. Och då gör man det mycket värre. Typ.
Staffan Westerberg, Ica Nord, Thomas Di Leva, Teppas Fågelberg och han som ritade i mjölk. I finmjölk faktiskt.
Slas.
Var det Slas?
Ja visst. Mm-hmm. Jag vet inte om Slas ritade, men det var väl Slas texter i alla fall.
Nej, jag tror att det är två olika program vi talar om. Men det är alldeles utmärkt exempel också. Slas. Jag träffade honom en gång. Tyckte inte om honom. Men listan på liksom creepiga programledare i SVT:s barnprogram, den kan göras lång. Och det var liksom närmast en, det här är ju en öppen dörr, men det var ju närmast en tradition att barnen skulle utsättas för lite olika typer av obehagliga performanceartister mellan de här dockfilmerna. Och men så slutade det plötsligt. Mm-hmm. Och liksom numera så finns ingen av den här typen kvar i barnkanalen. Det finns ingen som är lite som det är liksom, som det finns någonting lite skrämmande.
Nej, du har rätt. Nej. Bra spaning.
Nu... För att det är det som har varit vår generations och 70-talister och 80-talisters generations bästa skämt med ångestskapande barnprogram vi såg.
Ja, och det var inte bara ett, utan det var ju nästan som att det var liksom varenda en som de har dragit, bara gått, att SVT har gått in på någon sorts konstbinal och bara liksom dragit ut folk från de liksom mest fruktansvärda smitta bajs performance artisterna liksom.
Mm, för Jonas Gardell kanske på skämt om det med Staffan Westerberg, ja, och med tårtan och men jag kommer också ihåg när jag var liten att det var såna, att Ica i rutan var
helt sinnessjukt,
att de bara sprang ut och skrek, så var det skelettet Åke som höll på med och så vitt sterilt rum där.
Det var himla konstigt. Men ingen av dem, de är liksom helt utraderade liksom den sorten. Det finns inte barnkanal längre. Närmast kommer man väl med Amelie Nørgaard i programmet Kaft & Company.
Nej.
Som ser lite quirky ut.
Ja, men det är inte samma sak.
Väldigt mycket sötare och snällare i sin framtoning.
Absolut.
Än Ica.
Jag kan inte jämföra med Ica nu.
För bara göra ett inpass om Ica, att det var ju härligt att låta rätt komma in, att Ica brann upp.
Just det.
Det var en härlig försoning. Man fick se henne brinna upp när hon blev en vampyr och de öppnade gardinen.
Ja, det var verkligen payback.
Men Amelie är liksom quirky på det sättet att hon kanske så här har lite okammat hår.
Ja, precis.
För annars är det bara såna hunkar typ, ja, som är där snöiga.
Precis. Men precis som du säger, hon är inte
skolans populäraste kille.
Ja, det går inte att jämföra absolut med Amelie. Hon är ju som en Zooey Deschanel som aldrig ler bara. Utan det är liksom, det är inte alls på det sättet. För nu är, som alla som du säger då, så är alla liksom snälla och varma och trygga och bra. Och precis som du säger, vissa är supersnygga. Den här hunken Farsad, som är ju något som jag gissar att väldigt många bara sitter och dräglar över.
Barnen.
Ja, du sa någon gång att anledningen till att gladiatorerna går så bra, mm, i sånt bra liksom fredagsunderhållning, för att barnen tycker det är kul och sen så kan liksom papporna och mamma sitta och kåta upp sig lite, mm, på de här gladiatorerna.
Jag tror att jag bara läste upp en tweet av Kalle Schulman för dig.
Okay.
Skitsamma.
En sak får jag citera, en annan sak som Ola sagt om detta då, som, ja, du verkligen har sagt, det är så här att du tycker att det märks att det har blivit mer kvinnliga chefer på SVT, ja, för att det är så här tantsnuskiga rekryteringar. Att människor, ja, som han, den här Alex, räcker Alex.
Den där lilla killen?
Ja, han som har varit den här, så här som alltid gör så här volter.
Ja, just det. Just det. Och, ja, han är himla söt.
Ja. Ja, men det verkar som att det är så de rekryterar, mm, barnprogramledare, att bara se ut som Paradise Hotel smile, har aldrig på dig tröja.
Nej. Ja, ett bra exempel på det är ju vad heter han nu?
I frågan.
Det heter Nassim Al Fakir, vet han det?
Mm.
Vet han det?
Ja.
Han är barnprogramledare där. Det är nästan bara i Barnkanalen man kan se honom i kläderna på.
Mm.
I alla andra sammanhang är han ju bara naken.
Har de här SVT-tanterna såna här auditions där det är så här,
ta,
kom in, och de bara, vänt, jag har jobbat med, de bara, av med tröjan.
Nej, blekfeta, den kvoten är fylld.
Jag undrar när den här är då, när den här är då, så att säga, omvända sexismen kommer sluta kännas subversiv.
Mm.
Den blir aldrig sunkig, eller? Ja. Kommer den bli sunkig någon gång?
Någon gång blir det säkert sunkig.
Jag vet också exakt hur progressivt här fortfarande.
Men så Farsad är en sån himla, himla kontrast till han som satt och smetade i fil. Alltså den kontrasten är så himla, himla stor. Och jag tycker det är konstigt att det här bara försvunnit, för det måste ju finnas en tanke med att utsätta barnen för då vuxna med ögon fyllda av ångest. Att det måste ha funnits att såna här finns också.
Ja.
Eller liksom, mm, att man vill liksom vilja att det inte ska vara liksom så polerat och vackert, utan sådana som Ica Nord kan du liksom stöta på gatan. Det skulle du veta hur det känns.
Eller att man på något sätt vill vidga spektrat, ja, av vad det är att vara människa.
Ja, precis.
Upplever jag att de ville. Ja. Att de ville att man skulle förstå det, fast man var faktiskt för liten.
Ja, man blev bara rädd. Man fick ingen förståelse, utan man blev bara rädd.
Men för det enda man gillade som barn då var att man gillade de få gånger man fick se något som var mer amerikansk feelgood.
Ja,
och allt var tillrättalagt och gulligt.
Att bara kunna få luta sig tillbaka.
Ja, precis. Andas, ja, lugnt och inte, ja, sitta på helspänn.
Nej, så vad gjorde, fan ska Ica göra nu?
Ja. Men jag...
Och det är, de har anpassat sig till det nu kanske.
Ja, jag tror att man hade så mycket ångest av sig själv när man var liten, för att man är ändå, när man är barn, man är rätt så känslig sårbar för ångest. Man att man är väldigt så här, har mycket ångest överhuvudtaget, så att man, ja, vill ju liksom att TV skulle vara en comfort zone som är mer som ett liksom, någon som bara klappar.
Ja, för det är så himla konstigt, för att jag liksom har en känsla liksom att alltså förskolepolitiken, dagispolitiken var liksom att det skulle vara vänligt och trevligt och inkluderande och fint, ja, och lugnt.
Mm.
Men sen så är det som att bara liksom cheferna på SVT har liksom gett hela den idén att jävla fuck you, och så när barnen kommer hem då från den här trygga miljön, liksom utsätten då för Staffan Westerberg och den här mannen som ritar i fil. Liksom,
eller barnböcker som Barbro Lindgrens böcker om barndepression,
ja,
som man fick då liksom högläsning för, så det är så här, Sparvel, tycker att allting är grått. Sparvel är vän med en sinnessjuk man. Hennes bästa vän var ju schizofren. Ja. Nu kommer jag in i honom. Han handlar väldigt mycket om Sparvels barndepression och hennes vänskap med en schizofren man som bor i huset bredvid. Och han blev galen, för att när han var barn så tog hans pappa hans nalle som han älskade mest av allt, tog den och kastade den på elden. Mm. Från att läsa den här berättelsen när man är liten.
Men jag har tagit upp det tidigare då med den här med filmatiseringen av, vet du, mamma.
Slut på kapitlet. Sov gott.
vad heter den?
God natt.
Flickan, mamman och soporna.
Ja, var det Susanne Osten?
Det Susanne Osten som du som då i denna tidsålder med Farsad i Barnkanalen då fick liksom en 11-års. Det hade ju inte varit tu tal om det. För 10 år sedan.
Hon är från en annan tid och fattar inte vad som har hänt.
Du hade ju liksom bara, nej precis.
Ja, alla barn jag har visat det här för har fått panikångest. Jag förstår inte vad problemet är. Det här är ju helt enligt barnkulturstandard.
Ja, precis.
Jag hatade också att behöva se Lennart Helsings illustrerade syratripper. Ja. Varje dag i Björnes magasin. Agare, bagare, Bengtsson. Alla de andra.
Ja. Men för jag tror liksom att de ville
jag
säga
älskar sig,
att
Lennart Helsing.
De vill säga liksom att så här, barn, världen är inte så trygg och fin som ni tror. Och jag tror att man liksom ville lära dem att inte stirra för länge ner i avgrunden, för att till slut börjar avgrunden stirra tillbaka, i detta fall ICA Nord. Alltså att man liksom, att det är den lilla grejen man ville lära barnen. Nå, i alla fall, numera så är alla bara högst, inte ens en är lite quirky, det är liksom allt. Jag tror att obehaget numera består i att man då och då kastar in såna här medianomader som Kitty Jutbrink och Behrang Miri.
Mm.
Att de kastar in dem, att barnen förstår att de här vill ju inte vara här och de, men de bara är här och de bara gör det för ingen anledning alls. Det är jättekonstigt. Och det är kanske då för man ska lära sig hur läskigt tomhet kan vara. Efter all den här kritiken så vill jag också komma med en hyllning. Och jag vill hylla en person som jag tror heter Peter Englund. Han är dragshowartist och stylist.
Just det.
Och han har på sig ganska knäppa kläder, får man ändå säga. Men kontrasten blir så intressant för att han är så himla normal i tilltalet. Så det är någon som ser superspexig ut, men som talar till barnen som att de vore vuxna. Eller i alla fall jämlika. Varken upp eller ner. Bara straight talk.
Är det någon slags liksom science fiction-grej?
Nej, det är det inte. Han har, jag såg honom i superdräkten då han kommer hem till jätte quirkiga barn och stylar dem enligt någon sorts fantasi som de har.
Mm.
Jag tyckte det var himla bra om det, för det var liksom barn som var med som man inte annars brukar se. Det var så långt från Wild Kids barn när man kunde komma. Det var liksom lite småtokiga barn som fick vara med, som fick tas hand av en person som såg galen ut på utsidan, men som var bejakande av fantasin, men liksom himla praktisk och korrekt och så. Han är liksom aldrig rolig, han försöker inte vara
heller. Nej.
Han är bara så
Skulle jag kunna vara barnprogramledare?
Ja,
kanske.
Ja, det skulle du kunna vara.
Vad och du satte liksom på
att
dig
att jag aldrig skulle vara rolig.
Aldrig rolig.
Det har aldrig hänt att ett barn har tyckt att jag varit rolig.
Oslipat i Stockholm har stand-up med tv-spel och dataspel som tema idag i Stockholm. Ni kan gå in på biljetter och på intresse, tror jag, och köpa biljetter.
Ja, du och några andra ska skämta om tv-spel.
Ja, just det.
Mm, jag tror också att kommit till oslipat jag och Moa bland annat. Och det blev slutsålt den på torsdag, tror jag, 10 november, men det sattes in en till 8 november i Stockholm. Så ni kan kolla det om ni vill komma och kolla. Och också oslipat Uppsala och ja, skitsamma. Googla. Okej.
Ni kan köpa min bok om ni vill, den heter Uppgång och fall.
Och grattis. Grattis, doktorn.
Tack.
Lilla Drevet är en podd som görs för Aftonbladet Kultur. Tack till Akademikernas A-kassa. Tack till fackförbundet Jusek. Vi som gjorde programmet var Jonathan Unge, doktor Liv Strömqvist och Ola Söderholm, och det var det. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Nature Habit level 2. Vad är det här för något spel?
Monster.
Ja, ingen aning. Du måste ha det är något du uppgraderar någonting. Du kanske så att du gör den här, vad nu än den här grejen gör, om du uppgraderar den så gör den det bättre. Så om den producerar liksom guld eller vad den nu producerar, så om du uppgraderar den så kommer den per omgång producera mer guld.